När kejsare Karl den femte kallade Luther till Worms för att stå till svars inför riksdagen ville Cranach presentera en mindre hotfull bild av augustiner eremiten. Risken var nämligen stor att han skulle bli inspärrad efter förhöret. Därför ger konstnären Martin mjukare anletsdrag än tidigare och ett sken av ödmjukhet. Cranach föredlar Luthers image och agerar precis som en PR-konsult skulle göra idag.
Right from the beginning, Cranach is a firm supporter of Luther's movement. You can see this both in the extraordinarily powerful images he creates of Luther. If we know of Luther at the beginning of the movement, we know it through Cranach's portraits.
Cranach understödde Luther nog inte bara personliga skäl. Han hade förstått att han kunde göra ekonomisk vinning på att samarbeta med Luther, men samtidigt tog han också en stor risk. Fast när han förstod att Fredrik den vise var beredd att skydda Luther kändes det mindre riskfyllt. Det är ganska otroligt att katoliken Fredrik den vise med sin reliksamling och maktposition inom det tysk-romerska riket aldrig var beredd att utlämna kättaren Luther. Wormsediktet förklarade Luther fredlös och därefter fick vem som helst döda honom. Men kurfursten lät i hemlighet föra bort rebellen som hans i säkerhet på borgen Wartburg. Fredrik träffade aldrig sin skyddsling och förblev sin egen religion trogen till sin död. Under sina 10 månader på Wartburg översatte Luther Nya testamentet från grekiska till begriplig tyska. När han återvände till Wittenberg fick Cranach i uppdrag att måla det smått heroiserande porträttet av Luther som Junker Jörg. Upprorsmakaren är inkognito, utan prästklädsel, bär skägg och har låtit håret växa. Men det främsta budskapet är att han lever. Che Guevara slängde i väggen, här kommer en riktig rebell. De flesta trodde att Luther hade blivit mördad. Nu kunde Cranach bevisa att reformatorn var vid liv.
Cranach tut hier nichts anderes als Deutschland den Reformator zurückzugeben. Stellen Sie sich wie eine Schlagzeile vor. Luther lebt, Ausrufezeichen. Und das sagt dieses Bildnis. Cranach war derjenige, der das Darstellungsmonopol auf Luther hatte. Also nur er hat Luther darstellen können. Und dann
Cranach hatte das Monopol auf das Porträt von Luther. Und es war eine lukrative Übereinkommnisse. Hans Werkstatt konnte nämlich snabbt producera Kopien av Porträtten, både i olja och tryck, som genast gick åt. Det mest betydelsefulla uppdraget han fick var att göra ett 10-tal färglagda illustrationer till Luthers rykande färska översättning av Nya testamentet. Och dessutom fick han agera förläggare och därmed blev han delaktig i världshistoriens första massmediala händelse. Cranach och hans flitiga verkstad bidrog 12 år senare till Lutherbibeln med flera fantastiska, tämligen bizarra träsnitt som skildrar allt från ett djävulskt underjordsväsen bärande påvens huvudbonad till en färgsprakande, molnrik apokalyps. Under seklens gång hann 100 miljontals människor studera denna bibel och förundra sig över bilderna som i början av förra seklet enfigurerade i nya utgåvor. Cranach ville inte hamna på efterkälke när den nya informationstekniken rullades ut på allvar. Han köpte 1523 ett pappersbruk och startade ett tryckeri.
He gets very interested in printing, potentially as one more money-making opportunity. He buys a paper mill, and I think that's clearly just an example of vertical integration, that he wants to cut other people's intrusions onto his profits by owning every part of the process.
Under några år kontrollerade Cranach hela tryck- och utgivningsprocessen, men redan efter 3 år lades tryckeriet ner. Andrew Pettigrew påpekar att Cranach gjorde betydelsefulla typografiska framsteg genom att underlätta läsbarheten av de billigare skrifternas titelsida. De brukade nämligen framstå som ett översvallande myller av gotisk eller frakturstil. Men Cranachs rena formgivning gjorde det lätt för kunden att genast uppfatta bokens titel, författaren och var skriften har givits ut.
Cranach to introduce this into Wittenberg gives Wittenberg publications a very distinctive look with the extraordinarily beautiful Renaissance title page borders and then into which the printers can fit the basic text, that is the title, Luther, Wittenberg. And you see them increasingly understanding what are the main selling points here.
Cranachs särpräglade design för Luthers skrifter visade sig vara så framgångsrik att man i tryckkonstens huvudstäder, Nürnberg och Augsburg, piratkopierade stilen. På 1520-talet blev det klart att splittringen med den katolska kyrkan var oundviklig och Luther, eller kanske främst hans medarbetare Philipp Melanchthon, formulerade den augsburgska bekännelsen, den lutherska kyrkans grundläggande bekännelseskrift. Martin och Lukas förde säkert många samtal om det religiösa bildspråkets betydelse inom den evangeliska tron. Konstverken får en mer undervisande karaktär och reformationens bildprogram ställer Kristus i centrum. Vissa katolska bildtyper, tagna från Gamla testamentet, förblir populära, men den främsta inspirationskällan blir nu Nya testamentet, som Luther anser att innehåller det främsta kristliga budskapet. Jesus som välsignar barnen och Gesetz und Gnade, lag och nåd, är exempel på lärorika motiv som Cranach och hans verkstad upprepar gång på gång. Framförallt lag- och nådmålningarna är väldigt svårtolkade.
Det är först och främst svårt. Utan en erklärung är det egentligen kaum att förstå. Weshalb ja de meisten, eller egentligen alla Gesetz- och Gnadebilder, också en sehr umfangreich bildinschrift hatten. Sehr viel text noch dazu.
Daniel Görres, intendent för Düsseldorfs konstpalats. För att dessa Gesetz- und Gnadebilder kräver en utläggning tillfogar Cranach på tavlan utskrivna bibelcitat som kan vara ganska utförliga. Luther försökte hålla sig till budet du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild. Men samtidigt ville han inte avstå från bilder för att han förstod att de kunde kännas som ett viktigt läromedel. Helgonbilder var avbilder och de försvann ur det reformerta bildspråket. Det innebär att Cranach och hans verkstad måste hitta nya motiv. Och därför började mytologiserande målningar allt oftare komma med i bilden. Cranach söker istället inspiration i antika källor och efter 1525 har många av hans målningar titlar som Apollo och Diana, de tre gracerna och naturligtvis Paris dom, som redan under antiken var ett favoritmotiv för att man kunde skildra tre sköna nakna damer. Cranach fann sin nisch med variationer på Lucrezia, den romerska adelsdamen som blev våldtagen och begick självmord. Cranach framställer henne alltid halv eller hel naken. Men det där med nakna kvinnor, det har jag redan tidigare i programmet ältat allt för länge.
Er hat bestens Geld verdient, auch mit Albrecht von Brandenburg, also dem großen Widersacher, als Kardinal und Erzbischof von Mainz und Magdeburg, also demjenigen, der eigentlich, also der Vorgesetzte von Martin Luther gewesen ist und der eigentlich auch einer der prächtigsten Herrscher der Renaissance in Deutschland gewesen ist.
Det är falsk dikotomi att tro att Cranach efter att han blev Martin Luthers hovmålare bara kunde arbeta för reformerta uppdragsgivare. Han fick fortsättningsvis uppdrag av katoliker. Ingen mindre än Albrecht av Brandenburg, kardinal, ärkebiskop av Magdeburg och kurfursten av Mainz var Cranachs viktigaste uppdragsgivare efter Luther och Sachsens kurfurstar. På 1540-talet var Lukas Cranach den äldre en respekterad konstnär. Han blev två gånger vald till Wittenbergs borgmästare, ägde flera bostäder i staden och hade fått tillstånd att öppna ett apotek. Han hade ensam rätt att sälja söta viner och ägde, som sagt, ett pappersbruk för att inte tala om tyska rikets största målarverkstad. Hans son Lukas den yngre var på väg att ta över verksamheten och det gjorde han mycket framgångsrikt. Men 1546 dog Luther, som utan vidare hade varit en mycket god vän. Lukas och hans fru Barbara hade varit vittnen vid Martin och Katarina von Boras vigsel 1525, det så kallade skandalbröllopet. Luther var guffar till en av Kranachs döttrar och efter att Lukas Kranachs äldste son Hans, en mycket begåvad konstnär, plötsligt avled i Italien, höll Martin Luther ett vackert minnestal. Det råder ingen tvivel om att Kranach idag skulle vara bortglömd om det inte vore för Martin Luther. Lukas Kranach den äldre dog 1553 i Weimar. Trots sina 81 år hade han troget följt med sin arbetsgivare, kurfürste Johann Friedrich, i fångenskap. Ni har lyssnat på Dokumenterat. Jag heter Albert Ehrnroth och ljudbilden målades av Lindy Ehrnroth.